igång. Hemma hos Fredrik Malm. Jag och Johanna.
Ja, vi befinner oss i Vinslöv.
Ja, så är det.
Ja, och du, ja, men du bor här i en villa.
Ja.
Ja, mitt i Vinslöv.
Precis.
Ja.
Det är precis nyinflyttan.
Skämt oss idag. Nej, nu lämnar vi. Vi är så otroligt glada att vara här. Jag och Elsa har ju suttit på vägen hit och bara alltså, vi har ju kommit på så mycket frågor till dig och bara lyssnat på så mycket frågor till dig. Och jag har ju skrivit till dig ganska många gånger.
Ja, vi har ju försökt få till detta.
Vi har ju det. Men vi har känt oss lite nedprioriterade i ditt liv. Nej, jag skojar. Nej, du är alltid så artig och trevlig när han hör av sig. Så det var bara skämt. Men vi har ju velat länge.
Mm.
Har vi. Och så därför är det extra kul att vara här idag.
Yes.
Så det här avsnittet är egentligen bara tillägnat dig idag.
Mm. Vad trevligt.
När har du det?
Ja. Men för grejen är att du kommer ju från Falun, ja. Jag är från Skåne. Fredrik bor i Skåne. För mig är det så här självklart vem du är. För att du bygger ju väldigt mycket här nere. Mm. Sen bygger du väl också runt om i Sverige?
Ja, det, ja men det gör jag. Nej, ja, så är det.
Men det känns ju, du är ju Skåne.
Det
börjar det här. Så för er, eller för de som inte känner till dig, kan vi inte bara kort lite grann dra en presentation? Fredrik Malm.
Fredrik Malm, precis.
Ja, barnbyggare. Vad är det för typ av barnbyggare?
Jag är ju då sån här internationell level 2 heter det då.
Ja.
Så jag får bygga 2-stjärniga tävlingar internationellt och har varit det i 2 år kanske nu, 3 kanske. Och började bygga för kanske, ja det är jättelänge sedan jag började bli gammal, men det är ju för jag var, tror jag, 22 när jag började bygga.
Oj.
Och jag är 46. Så ja, så jag har byggt ett tag.
Snabb i matte. Är det 24 år?
Ja.
Uff, ja, det var ju jättelänge. Det var ju...
Har du varit barnbyggare i 24 år?
Ja, nu då, ja.
Oj! Ja. Men när du var 22, då har du nästan precis gått ut gymnasiet med några års marginal. Alltså, du är ju liksom precis i början av...
Hur lång tid det tog utbildningen då?
Ja, men det, då var det liksom lite olika helgkurser. Och sen så skulle man då göra ganska mycket praktik med rutinerade barnbyggare däremellan och så.
Mm.
Så att det tog väl kanske ett år eller ett och ett halvt.
Ja, okej. Okay. Men innan du bestämde dig för att bli en barnbyggare, har du alltid haft intresset? Alltså har du varit knuten till någon klubb, liksom alltid hjälpt till vid barnbygge och så?
Ja, så är det.
Du har det?
Ja, här är ju en klubb i Hässleholm då som ligger på vägen till Vinslöv där, som är min hemma klubb, eller var då i alla fall. Och där jag liksom redan när jag red pony tyckte det var lite kul med barnbygget och kul att hjälpa till och framförallt väldigt kul att när jag såg det här när barnbyggaren liksom försökte skapa svårigheter eller försökte göra olika tekniker. Mm. Det tyckte jag var spännande. Liksom. Så jag hängde gärna på sent på kvällarna.
Mm.
Men vad är din bakgrund själv liksom, i hoppningen?
Ja, men jag har hoppat lite grann själv. Jag har hoppat, jag skulle inte på något vis säga att jag var etablerad skicklig. Utan, men jag har hoppat ett par 150.
Men jag var inte så skicklig, men jag hoppade 1,50.
Nej, men det var liksom inte fan vet jag vad det gick till. Men jag gjorde det. För jag bestämde mig lite för att jag ville bygga på hög nivå, det visste jag. Och då ville jag också ha ridit lite grann på den nivån för att veta vad det handlar om.
Men vad gällde 1,50 för att bli? Alltså hade du det som syfte? Ja, du ville upp till 1,50 för att kunna bli barnbyggare på den nivån och över?
Ja, faktiskt.
What?
Oj.
Den är ju sjuk.
Ja.
Där snackar vi ju att vara dedikerad. Passion alltså.
Det var väl, annars är det bara sjukt. Alltså,
ja.
Jag fick ha ett annat syfte med liksom, om man skulle göra det.
Som drev dig.
Ja. Men när skulle du säga att du lämnade liksom, att rida själv och gick över bara på att bygga?
Det jag tror faktiskt, när kan det ha varit? Om jag tävlade sista gången kanske 2010 kanske.
Ja.
Tror jag. Så det är ju...
Kanske
längre sedan.
Det var då du gjorde dina 1,50 liksom?
Nej, det gjorde inte. Det var något år tidigare jag gjorde det. Och sen, så,
sen kände jag, nu är det.
Nu räckte det.
Nu räcker det.
Klar. Ja. För jag tänker, jag började rida storhäst typ 2016-17. har vi varit på samma tävlingar då, tänker jag. Alltså red det typ så under 2030 där någonstans.
2016.
Nej, jag menar 2016.
Ja, men, vi har varit på samma tävlingar. Det har vi. Du hade någon fux med.
Ja,
med
ja.
Ja, precis. Stämmer det.
För jag har så här ett svagt minne nu när du säger det, att jag har sett dig, men jag har typ inte kopplat ihop det förrän nu.
Nej, och mitt tävlande förändrade liksom ett världshistoria. Jag förstår om du inte minns.
Nej, inte mitt heller, men okej, okay, det är jätteintressant.
Mm.
Ja, okej. Okay. Tur. Nej, men häftigt.
Men då har vi fått en liten med.
En liten bakgrund.
Ja.
Och du har jobbat i Sverige hela tiden, eller har det varit?
Nej, nu de sista åren så har jag faktiskt varit lite grann utomlands också.
Nej. Det har jag. När du gjorde den liksom internationella, går man bredvid en internationell barnbyggare då också?
Ja, man ska ha gjort det i alla fall innan man får gå. Så att, okay. Och sen så blev det ett läge där jag kände att det var bra för min egen utveckling liksom, att göra någonting mer, och då hoppade jag på när det var utbildning då.
Nej.
För 2 eller 3 år sedan.
Ja. Okay. Är det så här, finns det olika status då vilken utbildning man väljer i Europa liksom?
Var? Nej, man anmäler, eller det är framförallt det Svenska Ridsportsförbundet som anmäler när man har någon som de då tycker är lämplig.
Jaha.
Och så gick jag då, och sen så, och då har FIA då, internationella förbundet har kurser då.
Okej.
Okay. Alltså. Så ja, då gör man då.
Okej, okay. Och det är de två, det är ungefär 2 år sedan.
Ja,
2-3. Men sen dess, känner du att du har kombinerat den, alltså ditt jobb mer internationellt? Alltså har det blivit mycket internationella uppdrag?
Eller nej, alltså, inte jättemycket. Det är fortfarande mest Sverige. Men det har varit kanske Sverige 3 eller 4 uppdrag om året utomlands. Du har varit i Norge, jag har varit i Spanien, jag har varit i Holland.
Hur möts du då när du kommer som svensk? Då är du ju ganska ny barnbyggare.
Ja,
ju.
Precis.
Hur?
Ja, men det har faktiskt varit... Det är inte liksom hårdare klimat, så har inte jag upplevt i alla fall.
Nej.
Utan det har varit väldigt, väldigt bra.
Mm.
Och sen så är det klart att hade jag gjort ett jättedåligt jobb så hade...
Då hade
man kanske inte åkt flera liksom, gånger. Det sorteras han ut.
Ja, men det känns liksom välkommet. Och
absolut.
Ja. Vi pratade lite om det. Du hade ju en ganska bra fråga där. Alltså, vi diskuterade i bilen på vägen hit det här att Sverige är ju en väldigt stark nation, alltså i hoppsporten nu, och man ser upp mycket till Sverige, vi gör bra ifrån oss och så. Och så hade du en fråga just kring barnbygge där.
Alltså just för att det känns ju som att i och med att vi har Henrik och Peder och Malin, alltså svenska landslaget är ju bättre än något annat egentligen. Så då tänker jag, som barnbyggare, är det också så här Europa över, är det Sverige man vänder sig till i barnbyggnation också? Eller skulle du säga att du har ett annat land som du känner är så här, det här är lite det här man tar inspiration ifrån?
Nej, men jag tror faktiskt att det börjar bli så att man sneglar hitåt.
Man gör det?
Ja, jag tror framförallt, jag gissar grovt nu också, men jag tror att det är också så här, eftersom att Sverige med hästvälfärden och sådär alltid har varit lite grann i framkant, och att det börjar också bli viktigt internationellt, så tror jag att man börjar titta lite grann på vad det de gör där.
Ja, vad de gör.
Sen är det inget jag har märkt med i barnbyggnaden, för det finns ju andra länder som liksom har både, alltså Italien har väldigt många duktiga internationella barnbyggare, och Tyskland naturligtvis då har ju också många duktiga, och så att jag har hämtat min inspiration liksom någon annanstans.
Men
försöker ta med liksom tankar och idéer hit.
Ja, för du hoppade ju på när vi utländsk barnbyggare.
Ja,
i Henrikstad.
Ja, just det. Ja.
Exakt. Och jag grämer mig lite, för jag skulle så gärna vilja prata lite med honom efteråt. Vi hade lite frågor kring hans banor ur ett nyfiket perspektiv, för jag tyckte att det skilde sig lite.
Ja.
Men så fick jag inte möjlighet, för han satt upptagen. Men det jag lade märke till där var att han byggde nästan alla sina oxar icke-parallella. Mm. Alltså de är lite lägre i framkant, vilket jag så här skulle tänka, oj, men det känns ju lite lättare.
Ja.
Men det gav ju ganska mycket fel.
Ja.
Längs banan.
Ja.
Så jag skulle vilja prata lite med honom om hans idé kring det. Har du någon idé alltså där, eller tanke?
Nej, men jag tror att man... Alltså, där är ju liksom, jag tycker ju själv att oxarna behöver vara så pass fyrkantiga så att det inte känns som att hästarna bara hoppar framlänges på dem liksom. Men däremot så är det ju viktigt att hästarna ser den bakre bommen. Det är ju alltid viktigt liksom. Och beroende på hur man känner till startfälten och hur man känner till liksom nivån, så kanske man gör det där på olika sätt.
Det är så.
Jag. Men just, alltså han är ju oerhört skicklig, tycker jag. Mm. Henk Linders är verkligen, verkligen jätteduktig.
Mm.
Och det finns ställen som jag vet att han bygger väldigt fyrkantigt på. Jag har assisterat med honom någon gång i Spanien faktiskt. Och då, beroende på vad det är för tävling så kan hinnorna se olika ut. Liksom. Okay. Och det är väl förståndigt. Då. Hästarna bör ju ha olika rutin på en femstjärnig tävling eller på en,
ja,
på en tvåstjärnig eller trestjärnig. Så att, där har man liksom ett större spelrum som barnbyggare än vad vi kanske har i Sverige med reglerna här.
Mm. Okej. Okay. Vad tänker du då kring alltså reglerna där som inte tillåter dig göra det? Eller vara kreativ på det sättet?
Nej, men jag tror att egentligen så är reglerna här bra, för det är ju ingen som vill, det är ingen som vill att den också ska vara så parallell så att inte hästarna ser den bakre bommen.
Mm.
Och sen om de behöver se den 5 cm, 10 eller 2, jag tror egentligen inte det spelar så himla stor roll för hästen.
Nej.
Bara de vet att den finns.
Ja.
Sen kan det kanske vara så om man bygger något tekniskt i en linje, men också in i den linjen, så kan det kanske gå skönt om hästarna ser hela första hindret så att man vet att alla får chans att rida den tekniska svårigheten. Men också beroende på vilken nivå på tävling det är.
Ja, men jag upplevde, eller vi kollade på den 1,45, kollade vi på lite som Karin. Det var just därför jag tog och kollade på den i alla fall, jag väntade på han. Och då var det ju några nedslag på damen, icke parallella lagsparna, men att de tog frambommen, alltså att de säger underestimate frambommen just för att den inte är fyrkantig. Och då inte rider för frambommen utan rider för bakbommen.
Mm.
Just skapar ju fel ändå.
Får en annan sorts fel. Just.
Ja, jo, men exakt. Precis. Ett fel man inte hade fått på en parallell också.
Precis.
Men det är ju ändå svår klass, så det är inte det att den är lite låg.
Nej, exakt. Den
är ju fortfarande skitstor. Liksom. Men nej, det var intressant.
Ja, men det är spännande. Det är det verkligen. Det är...
För jag, nu när du var inne på det, jag tänker om vi tar en 130-klass, för en 130-klass kan ju vara både regional och nationell. Då har jag egentligen två frågor. Hur mycket skillnad gör man på en 130 på en regional tävling versus en nationell? Och då andra frågan kopplat till faktiskt båda är så här, att bryr man sig någonting om hur startfältet ser ut i den här 130-in? Om du vet om att okej, okay, vi kanske är på en av de största tävlingarna i Sverige, och så finns det några 130 klasser som säger vanliga amatörer också kan rida, men det är också 150. Men du vet att många av proffsen har också med sina liksom, lite yngre hästar. Och så att det här kommer vara mycket proffs i den här klassen. Bryr du dig om det?
Mm. Nej, inte alls faktiskt. Inte på något. Alltså, för det blir en omöjlighet. Jag tänker så här, att alla måste ta ansvar för vad de anmäler till.
Ja.
Mm. Och därför försöker jag hålla... Det kan vara så här att man tänker att men den barnbyggaren, det tycker jag om och dit kan jag åka. Liksom, så här.
Mm.
Det tycker jag är fair enough. Men om vi skulle börja laborera med vilka hästar eller vilka ryttar och så, där, så tror jag vi är inne på något som liksom inte går att reda ut. Det går inte att följa tråden är det som, om man ska anmäla någonstans. Så jag försöker hålla min nivå på historikerna, på hinder, svårigheterna. Så att, och sen får folk förbereda sig.
Ja.
Så tror jag det blir bäst i slutändan. Och då kan det vara så här, om det är väldigt många skickliga i en 130-klass, så kan det bli väldigt många felfria. Men det är fortfarande 130.
Mm, ja.
Alltså, det gör ingenting i så fall. Då är det, om man kommer med 140 hästar i en 130-åkning, så kommer de vara felfria.
Mm,
och det, ja, då är det så.
Mm, just det.
Så man, jag strävar aldrig efter att bygga bort eller försöka, för då blir det svårt för dem som är bäst, så blir det omöjligt för dem som precis har börjat där.
Mm, det är sant. Ja, det är jättegångt. Ja. Verkligen. Hur är det annars när man gör en klass? Vad vill man, hur många vill man ska vara felfria för att man ska känna att man har gjort en rätt bana, alltså rätt svårighetsgrad på en bana?
Alltså det är väldigt, det beror helt och hållet på nivån.
Okej.
Okay. Alltså, är det unghästar, alltså om jag tänker upp till 7-åringar, så får gärna alla vara felfria, det gör inte mig någonting. Sen är det aldrig så. Saker händer liksom. Men att alla hästarna som är redo för klassen ska faktiskt kunna vara felfria. Tycker jag att man inte, samma sak där, man försöker bygga så att man sätter de bästa på prov.
Nej.
För då ska de bästa vara sin bästa dag. Och sen är det helsike för alla andra. Så jag tycker, ja, så brukar jag tänka. Jag brukar inte bara nå hur många det blir. Förutom om det är finaler eller det är mycket pengar i en klass eller om det är liksom ja, en final på ett meeting eller så. Då tycker jag det är viktigt att man får till rätt antal nollor. Om det ska vara... Fan, vi pratar nu, men jag känner
att det är... Vi älskar, jag kan sitta här och lyssna i timmar.
Till exempel om det är en omhoppningsklass, alltså en A1A eller något så här. Då däremot tycker jag det är viktigt att man får för många till omhoppningen. Helst inte fler än antalet placerade.
Ja, men det är så en fjärdedel.
Ja, precis. För att, och det som jag tänker kring det är att annars blir det bara på fart. Då går det alltid alldeles för fort. De hästarna, då får alla hästarna springa på lite överkapacitet. Och det är så svårt att få tillbaka dem i skick efter det. Så då får man ett lagom antal till omhoppningarna så blir det också frist och nice ridning.
Alltså en norm i grunden ska generera en placering.
Ja, precis. Ja, precis.
Så svår ska grunden vara.
Ja, typ. Ja. Alltså, för då kommer, då blir det också, alltså på något vis så blir det då schysstast, då kommer felen i grund, kommer felen i grundomgångarna, så blir det ju oftast liksom att det är någonting man behöver öva på eller hästarna behöver bli mer uppmärksamma på som gör att det blir nedslag. Blir det nedslag när det är för många till omhoppning så är det bara för att de har sprungit för fort.
Ja.
Då, det blir liksom, det blir inte schysst mot djuren. Typ. Sen är det väldigt många gånger jag har fått för många till omhoppning. Men målet är, det är också därför jag kan dra den slutsatsen. Tror jag.
Ja. Och det kan inte vara lätt alltså.
Nej, jämna startfält är ju liksom när många är väldigt lika duktiga.
Ja.
Så är det ju, bygger man bort en så bygger man bort alla liksom. Så,
ja.
Så att det är liksom att hitta någon form av det.
Det måste också kräva jättemycket erfarenhet i ditt
yrke. Learning by doing.
Ja, men det är mycket så, det känner jag nu. Jag vet ju 10 000 saker som inte funkar liksom, som man får ha provat om.
Har du någon sån, kan du tänka tillbaka på Freddan för 15 år sedan och tänka, vad höll han på med?
Ja, det behöver inte vara så länge sedan. Nej, det är rätt och gott år.
Har du något exempel? Eller vill du ta något exempel?
Ja, jag vet att jag fick någon sån här snilleblixt på... Ja, det är 2 svenska mästerskap där jag liksom har fått såna här briljanta idéer som jag tyckte var fantastiska. Så jag visar sig liksom blev helt...
Vart?
Helt. I Bildal, utomhus. Det kan det ha varit 6-7 år sedan kanske. Då gjorde jag nog egentligen det allra bästa jag har byggt kanske de 3 första dagarna. Och sen fick jag en sån här idé.
Detta sker på plats.
Ja,
du får en ny idé på plats.
Får en ny idé till
har du byggt banorna innan? Alltså då är du ju klar med banorna innan du åker till SM1.
Ja. Men jag har ofta liksom...
Jag är inte riktigt klar.
Men jag måste se hästarna. Om man ska bli klar behöver jag se. Liksom.
Ja.
Jag behöver se när de springer på underlaget. Och var, liksom, så här. Men så att då fick jag någon sån här idé. Så jag gjorde en också kombination på 1 galoppsprång. Och det är liksom så här grundregel. Bara så alltid på 2.
Ja.
Är det också alltid 2 språng liksom. Men jag fick för mig, men de har varit bra liksom, men vi gör det på 1.
Låt oss se.
Låt oss se.
Hur bra de är. Det såg jag.
Nej, det blev inte bra. Det blev absolut inte bra.
Vad kom felen? Var det på bakbommen då?
Ja, precis. Att hästarna fick ta i liksom för mycket.
Ja.
Och det är hästar på en hög nivå, så det blev liksom inga... Det blir inga katastroffel.
Nej.
Det blir ju för mycket fel och det är så uppenbart liksom att jag hade tänkt fel.
Fick du mycket kritik på liksom?
Nej, det kan jag inte säga. Jo, mycket märkligt att jag inte fel. Alltså, det är många som minns.
Den kombinationen.
Ja, man kommenterar det ibland så där på ett kul sätt liksom. Men det jag har inte fått väldigt mycket skäl för det. Men det blev inte bra.
Nu bara för att du nämnde kombination med också, då sitter jag och tänker på, för jag kollade på SM-finalen i Sundsholm, det var 2 år
sedan. Jag tror att det var någon poäng. Ja, det var nog 2 Strömsholm, eller var det förra?
Nej, det var Strömsholm. Men när det var man kom i den vänster sväng och så var det också räcker ut. Och var det Young Rider-rytmen.
Som inte kom igenom.
Är det riktigt jobbigt? Jag vet inte om du...
Nej, det var ingen. Nej.
Nej, men då...
Var det jag?
Nej,
det var
inte. Nej,
det var,
nej,
det
var
nej, här inte. Jag ihåg.
Nej, då måste jag minnas om det lite. Innan det var det 2 år sedan. Ja. Nej, men då i alla fall... Så man red runt ett räcke i det där hörnet för att komma upp på den här oxen. Och alla tänkte ju, för alla hade ju sett de andra liksom, att de fick det jobbigt ut. Ja. Alltså att det var någon av de här typ junior, för den där också, eller den kombinationen stod kvar där, både för juniorer, järnhänder och seniorer tror jag. Så var det några juniorer som fick så här, alltså panik, 3 språng, alltså det var så här kaos liksom.
Vad var det också, var det 1 steg räcke?
Var det också 1 steg räcke, 2 steg räcke? Mm. Tror jag det var.
Ja, jag är osäker.
Och många landade ju bakbommen, kräktes på räcket i mitten och sen bröt ut liksom.
Ja.
Men då gjorde ju de flesta så att de hade ju också sett att många andra hade jobbat. Så de började ju gasa på kortsidan.
Ah, ja.
Och sen när de skulle runda det räcket så behövde de ju bromsa.
Ja.
Så alla fick ju backa lägen.
Just.
På det, på den omsen liksom. Och då bara kommer jag att tänka så här, när du bygger banan då måste du ju ha en. Som också du sväng har ju vi nämnt. Jag är ju en del elever och du har ju också dina klienter liksom. Att också du sväng, speciellt för i lite lättare klass kan jag tänka mig, just typ 1,30 neråt, så är det en grej att man liksom förstorar det.
Mm.
När du bygger dina banor, om vi säger 1,20 till exempel, du måste ju se redan när någon kommer i svängen att säga okej, kommer den här att tänka till nu mot den här kombinationen eller vad det nu är. Vad vill jag landa i?
Jo,
att du måste ju ha en plan för hur du, när du har byggt en bana så måste jag ha en tanke så här vill jag att den ska ridas.
Ja.
Hade Marcus Ening ridit den här så hade han gjort så. Ja. Liksom. Eller?
Jo, men det är alltså, en idé på vad det är man vill se. Alltså, ja. Oftast så, för mig, det är väldigt sällan jag tänker in specifika svårigheter. Utan oftast så det jag vill se det är ju hur. Om jag gör så här, om jag bygger en också här svängen till exempel då.
Mm.
Vad kan jag få för effekt? Vad är det som vad kan jag få för effekt i kommunikationen mellan hästar och ryttarna där? Vad händer innan och efter?
Mm.
Där, det är liksom det som jag strävar efter att se och då vet jag att det är vissa som har sin plan, vissa har också sin egen plan fast den är helt annan. Mm. Och så kan man då ställa en följdfråga på det.
Mm.
Som någonstans okej, det jag vill landa i nu och det är,
ja.
Om jag bygger en svårighet så vill jag väldigt sällan ha problemen där.
Nej.
Utan svårigheten oftast ska vara möjlig att klara. Och då pratar vi kanske inte SM och så här, för då är det ändå specifika tillfällen då alla måste vara preppade liksom för uppgiften. Men upp till mästerskapsnivå så tänker jag att då ska svårigheterna vara möjliga att klara, men följdfrågorna kan vara ganska tuffa.
Mm. Och där kan du inte bena ut vad du menar med en svårighet och vad en följdfråga kan vara rent konkret.
Alltså en svårighet tänker jag, då tänker jag framförallt en svårighet som är svår för hästen.
Ja.
Alltså där hästarna får ta i.
Ja.
Där vill jag inte ha felen.
Nej, okej.
Okay.
För då de kopplar ihop det och minns det.
Mm.
Och vill kanske inte göra det så många gånger.
Nej.
Så då vill jag liksom ha de största hindren så att hästarna har full möjlighet att klara dem.
Mm.
Och sen kan det då vara liksom ett försvårande avstånd till glesträcke eller något sånt och då får gärna den bommen trilla. Ah. Eller om man bygger liksom 2 hinder på rad som är stora. Men då ska liksom distansen vara schysst, det ska stå på liksom ett bra ställe med rätt material så att hästarna liksom backar av. Är det mycket ifyllnad in också så de tittar mycket på den så vet man att bakbommen blir ju ännu längre bort.
Just det.
Och då, liksom, då kan man göra ett sånt hinder, man måste vara gott om plats för återhämtning till nästa.
Ah.
Och sen kan det då komma en svårighet så att inte hästarna kopplar ihop. Alltså, vad heter det? Sin insats, hur de använder kroppen och hur mycket de får ta i med
att bli straffas.
Att få ett nedslag.
Mm. Mm.
Det är det värsta. Och det är det som hände där på det SM, att det blir svårigheten tuff för hästarna och det var också där bommarna trillade. Och då tycker jag liksom, då har inte jag tänkt rätt som barnbyggare. Det måste vara så att svårigheterna ska vara till för ridningen.
Ja.
Hästarna ska ju alltid ha en bra upplevelse.
Ja, just det.
Ja, det är bra.
så är ju bilden. Men som sagt, jag har misslyckats med det också någon gång.
Jo, men herregud, man är inte mer näppa heller. Man lär hela livet. Men det är en sund inställning och bra. För det var, vi hade ju faktiskt den frågan att man hör ibland. Det var du som sa den ju, att man inte vill att hästarna ska få.
Ja, eller så här att som ryttare så pratar man ju ganska ofta om att så här, okej, den här banan tycker jag, om jag sitter på en häst till exempel, att den här banan tycker jag inte är bra för att den bygger mer på att typ testa hästens scope än vad den testar om jag har min häst väl riden. Liksom. Och det kan man ju ibland se i typ en och tio. Och det är ju alldeles för lågt. Mm. Liksom, för att ha, man säger att jag har en konstig distans eller att jag har, vad ska jag ta? Ja, men jag till och med stött på typ räcker i kombination till två steg och sen står rida ut på en också på böjd linje in i lite siktat mot ett hörn. Liksom. Ja. I en 1-10, då blir det mer bästa scope än att liksom en ridbarheten på den mest, ja, kan jag tycka. Mm. Men som barnbyggare, då tänker du till med det.
Ja, men jag tycker det är det enda. Alltså, i slutändan så är det, man kan ju känna att man har ansvar över en klass eller liksom över sporten. Men i slutändan så det enda som jag, när jag sätter mig i bilen och kör hem från en tävling, så det enda som jag liksom tänker igenom, det är liksom, är det någon häst som inte har fått med sig det de ska ha med sig eller fått med sig för mycket.
Mm.
Så det är det enda i slutändan som spelar roll. För det är det enda, det viktigaste ansvaret är ju hästarna.
Mm.
Och alla vi som är på tävling har i någon form, jag tycker framförallt då barnbyggare, att vi har ett väldigt stort ansvar över hästarna. Det innebär inte att det inte ska finnas krav i banorna.
Nej.
Det måste vara, alltså, det kan finnas tuffa krav i en bana, men det ska alltid vara möjligt att klara dem för den nivån. Det är sällan, väldigt, väldigt sällan jag känner att man måste liksom tuffa till någonting för att få ut av en klass vad man vill. Det löser sig på vägen.
Men vad behöver man, skulle du säga, för att rida en av dina banor, en 1-30-klass? Vilka färdigheter som ryttare tycker du förväntas att man har för att klara av dina banor?
Jag tycker att man hela... Alltså, om man tänker på ryttaren först och främst,
ja,
så tänker jag att det man behöver... Alltså, är man på 1-30-nivå så behöver kommunikationen vara ganska befäst med hästen.
Mm.
Att man vet vad som händer när jag gör så här och så här. Att det måste vara inövade saker. Är man i lätt klass så kan man fortfarande liksom, då tycker jag man ska komma undan med att man testar någonting som man inte riktigt vet om det fungerar, eller att man inte riktigt är som ryttare, tänker jag då. Men att man har övat in kommunikationen med hästen och att man vet hur samspelet fungerar. För sen kopplar man då på lite adrenalin och lite stress och lite hets i framhoppning och kan svår bana, så måste vissa saker sitta om man ska göra 1-30, tycker jag. Och då tänker man då på hästarna, vad de behöver kunna. Så för att hoppa kanske 1-30 så tycker jag att de behöver vara fysiskt i skick. Att lämna marken och använda ryggen och kroppen så pass mycket som det kräver av dem. Liksom, att få ihop ryggen, landa, komma ut på en distans och få ihop ryggen igen. Liksom att det måste sitta i kroppen på hästarna. Sen måste det inte göra det på alla hinderna. Men det ska vara möjlighet för mig att ställa en sån fråga.
Ja, man ska kunna korta, man ska kunna länga.
Precis. Och när, alltså, i vilken klass skulle du säga att det ska börja? Alltså där man säger att liksom anspänning behövs sättas på prov.
Ja, men runt 1-30 tycker jag.
Runt 1-30.
Inte tidigare.
Nej.
Nej.
Så det räcker två steg, det ska inte finnas en meter.
Ja, men det kan göra lite grann beroende på vad man gör.
Ja, vad man gör.
Alltså,
ja,
lite, om man, alltså, jag, ibland kan ju, skulle det bli så att man gör räcker då.
Ja.
Där, i en metersklass. Så då kan man ju liksom, då tänker jag som barnbyggare, och vet att jag behöver lämna rätt så gott om plats mellan de räckorna. Om man tänker att en metersklass är till för 4-åriga hästar.
Ja.
Så behöver det vara, de kommer inte vara i balans.
Nej, jag ska inte in i en linje. Läraren kan bli fristående.
Precis, definitivt. Och sen så behöver det liksom vara långt över tabellen, om man säger så, där inne för att det ska.
Men då blir den lite svår med svenska reglerna, tänker jag. Men det är en anal och sen ska den gästa man gå efter.
Ja,
och så har man gjort en lång tvåstegskombination. Alltså ska Brunte in där liksom. Då får jag spy av den anledningen.
Men det är jag lite nyfiken på, för att vi har ju det i Sverige att många unghästar går efter de äldre hästarna ju. Uteslutande egentligen. Ja. Där är ju några unghästtävlingar också. Medan utomlands kanske man bara åker på en unghästtävling med unghästklasser. Är det utmanande?
Ja, det är faktiskt det. Nu är det är min helt egna åsikt liksom. Men jag tycker nästan på att det är dumt.
Vi pratar ju om det på vägen hem, att det är ju liksom,
ja, det känns det bättre. Många arrangörer nu tycker jag, och för de gångerna jag får vara med och påverka propositioner, så försöker jag få till så att man kan lägga ungdomsklass, alltså avdelning B-klasserna liksom först på morgonen eller sist på dagen liksom, så att man separerar det. För det är två helt olika två olika saker som ska utföras. Det ena handlar om utbildning och det andra handlar om sport. Det går att göra samma sak av det, om vi vill att det ska vara bra.
Exakt.
Och sen är det väl så, skulle det då vara, mitt tankesätt i alla fall, det är att om det skulle vara så här att det är avdelning A och B efter andra, så tycker jag i alla fall att då prioriterar jag de unga hästarna i hur man bygger, och sen får de andra vara med.
Okej.
Så brukar jag vilja tänka då. För att det ska vara, det är i slutändan bara hästarna som inte kan välja att gå in.
Ja, så är det.
Alltså det är någonstans, och är man då 4 år eller 5 år så måste det vara anpassat efter dem. Och sen får liksom för alla andra tävla på dem förutsättningen.
Det är vettigt ju, hästvälfärd.
Ja, men jag tycker att det är liksom oerhört viktigt att det.
Men jag vet att, eller det jag har sett, jag ser ju, jag är ju inte insatt i ditt arbete och exakt vad du får göra och inte göra. Det jag kan se från en avdelning A till en avdelning B, det är att man lägger ner markbommarna. Eller att man gör en markbom till avdelning B. Får du, och du kan ändra tiden, förlänga tiden. Får man göra någonting mer?
Ta bort hinderkombinationen?
Nej.
Inte?
Nej.
Britta, vad får man ändra liksom till en
bil? Nej, men man, egentligen så. Nu är detta, det är också så här, detta är ju bara så som jag tänker liksom. Och vi måste tänka helt olika. Alltså det, en del av barnbygget är ju att vi är helt olika människor som gör olika saker liksom. Men som jag tänker i alla fall, så det är väldigt sällan jag ändrar något mellan avdelning A och avdelning B. Behövs det en markbom till en 5-åring, så behövs det förmodligen till en amatör också. I avdelning A. Så att jag vill gärna ha dem där alltid då. Och sen så är det kanske, har man tur så har man kunnat titta på avdelning A först, och är det då någonting som jag ser att det här blev för svårt liksom, det här blev inte riktigt som jag hade tänkt, då kan jag ändra eller förändra någonting till avdelning B.
Just det.
Men i grunden tänker jag, om jag har gjort ett bra förarbete, så ska den banan jag har gjort passa för de unga hästarna.
Unga hästar med proffs och amatör med amatör.
Precis.
Det satt ju du och pratade om igår.
Ja.
Och du satt där och letade olika banor. Och du bara, det är 350 meters tempo överallt. Det är 350 meters tempo 10, det är 350 meters tempo 140.
Ja.
Hur mäter man ut tiden?
Alltså man kan, det är ju det här med tempot då först och främst.
Ja.
Tempot regleras i TR, i tempotsreglementet. Ja. Så där kan vi liksom inte ändra någonting. Från 1,45 och uppåt så kan vi höja tempot.
Till 4?
Ja, 375 eller 400.
Är det beroende på klass då?
Ja.
Att en A0 är...
Nej, det är väl mer kanske så här, vad det är för sammanhang. Storleken på banan, tänker jag ibland. Alltså, jag kan ta Mantorp som exempel, den är 100x80. Det finns ingen anledning att ha 350 meters tempo där, för det är ingen som galopperar så sagt. Det är svår hoppning där, utan då kan man liksom slänga på lite tempo. Och det är också... Riktningen om man tänker från landslagsledningen och så här är ju att man vill ju liksom i svår hoppning att vi ska göra klasser som är jämförbara, så att, att man klarar tiden när man kommer ut så här, liksom, och då, Men från vad är det då? Det är 90 och en meter och så här, där är det 325 meters tempo. Nu ljuger jag, och där finns ingen maxtid längre. Så där har man då 120 sekunder för sig istället.
Just det.
Och det är väl ganska så. Det kanske är bra. Det kan det vara. Det kan det vara. Men sen är det då 350 meters tempo. Och tiderna räknar man ut då. Då mäter vi väglängden, hur långt det är från start till mål. Och sen så dividerar man det med tempot och delar det på 60 så får man fram en maxtid.
Ja. Och så långt är vi med. Det fattar vi ju också.
Jo,
det
men du redan. Var ju du jag fastnade ju verkligen.
Ja, jag har fastnat.
Dra vad är din tanke? Ja. Om du ska starta först.
Och jag är ledsen så här om det sitter proffs och lyssnar här och tänker så här att det här borde hon veta. Eller det sitter folk som bara, alltså det är kanske en jättekonstig fråga, men jag har ingen aning. Jag vet inte ens om det finns ett svar eller om svaret är självklart. Så
ja, vi, men, ja, vi tar.
Jo, jag undrar hur, när jag sitter, kan jag när jag sitter och kollar på en barnskiss, jag ska gå ut nummer ett, så att jag kan inte kolla på någon, så jag vet inte, kan jag då lära mig att se den här tiden är knapp på den här banan, här vet jag att här får jag liksom shit, här får jag tajta till. Eller kan jag få reda på det först när jag har, liksom, om jag är nummer 30 och sett att det är 5, 6, 7 personer som har tidsfel?
Alltså, ja, det kan du. Du kan öva på det.
Men
man kan väl säga så här. Om jag har gjort rätt, vilket händer ibland och ibland inte, men oftast, så om jag har gjort rätt, så om du håller 350 meters tempo från start till mål, så ska du klara tiden.
Ja, okej.
Okay. Och sen nu för tiden så oftast på barnskissorna så ritar vi ut linjen där vi har mätt.
Det har jag tänkt på. Det gör då, ju.
Ja.
Ja, det är de.
Ja, där är den mätta vägen.
Nej, för vi stod ju och pratade om det, var du mäter barnsträckningen. Precis. Du går ju med din mätt, vad heter den?
Ljud. Den här
mätljudet.
Ja.
Och hur vet du vad du ska gå?
Liksom? Ja, men det är lite olika från klass till klass, eller så från nivå till nivå. Jag har liksom en egen riktlinje, det kanske finns en regel, men jag har en riktlinje i alla fall att 20 meter innan och 20 meter efter upp till 1,20 tänker jag att då måste man liksom, så mycket plats behöver det liksom kunna vara.
Alltså ibland. Innan ett hinder och ja, efter ett hinder.
Men inte en rak linje? Vänta.
Det är ju nästan på, alltså om jag mäter
från väggen till hindret.
Ja, om vi går utomhus.
Du har kortsida, hinder, relaterad linje, hinder och sen nästa kortsida.
Ja.
Då står alltså första hindret står 20 meter in och sen ser vi att linjen är 26,5 och sen står nästa hinder 20 meter ifrån nästa väg. Ja, okej. Okay.
Precis. Så, och sen då tycker jag hästarna får både plats liksom, och kan hålla rytmen för maxtiden och vägledning. Alltså det här med tempo handlar om att kunna hålla rytmen egentligen, att man inte behöver liksom bromsa sig genom en sväng för att man ska ut i en hörna eller sådär, utan man kan galoppera i den galoppstorleken hela vägen. Och då tycker jag 20 meter är en lagom riktlinje. Sen från medelsvår och uppåt eller så här från 1,30 eller ännu högre, så flyttar man ju ut de där grejerna, så då kan man ju gå ner kanske på 15 och 12 ibland och sådär, och det ska ändå gå galopp, för jag räknar inte med att hästarna behöver uppfatta saker lika länge för att klara dem då.
Nej. Åh, vad intressant. Det hade jag ingen aning om.
Så kollar du på den där linjen så kan du se var du behöver rida någonstans. Så då kan man också se att oh shit, här, där är ju jävligt tajt med efter det här hindret. Liksom.
Ja.
Och vet man då meningen att linjen är där då, det är att då kanske man vet med sin häst då att nej, men det kommer jag inte kunna göra, utan jag behöver några meter till.
Mm.
Då vet du också att någon annanstans behöver tjäna in de där metrarna.
Just det.
Så att håll koll på det där sträcket.
Oj, alltså detta lär jag mig så mycket på.
Ja.
Det är ju otrolig information.
Men jag tänker, det måste ju också spela in. Jag gjorde den del för tävlan innan och då så får man ju ett tempo som man säger det. Sen är det också väldigt mycket beroende på vilka kombinationer som kommer i banan. För då måste det ju drastiskt ta ner. Men det är väl ett visst, nu tar vi 1,30 som exempel. Det är väl ett visst antal hinder som ska vara med.
Precis.
Och antal kombinationer också. Så har du samma, har du 350 meters tempo och du ska rida den här banan på 78 sekunder, säger vi. Kanske det var jätte, det blir en jättelång bana.
Nej, men 78 är det, så det drömmer runt 450 meter. Ja. Det är bara.
Då kan ju den vara liksom, den kan ju vara både 12 och 14 språng.
Ja.
Eller hur många språng får det vara på den?
Ja, men så är det ju. Det kan vara olika antal hinder.
Ja.
Och då, det påverkar ju också.
Så desto fler hinder där, då måste du rida snabbare emellan.
Det kan ju också vara så här att man har, om jag gör låt säga att vi gör 13 hinder då.
Nej.
Och normalt sett kanske det är 11.
Nej.
Så då tar jag höjd för det i väglängden.
Ja, då tar jag höjd. Okej. Okay. Ja. Kolla, då är du
där. Man får hålla koll på
den här sträckan. Det är bara att rida enligt sträcket.
Ja, precis. Håll dig på sträcket.
Jag kommer aldrig vara tidsfäll igen. Jag har faktiskt inte tidsfäll så mycket längre.
Nej.
Dock så hade jag det på hans banor. Det var fler än jag. Det var faktiskt ganska många som hade tidsfäll där nere. Men då kan du, i och med att du sa att om jag bara följer sträcket sådär, så borde jag, och rider i 305-system, så borde jag rimligtvis vara inom tiden. Och det förstår jag. Men kan inte du känna så här ibland att okej, en svårighet jag vill addera idag är inte den där parallella också ursväng, utan jag skulle hellre vilja ha det lite lättare, och så vill jag att tiden ska vara svårigheten. Ja. Kan du lägga in det? Eller,
ja, absolut. Då kan jag tajta till det lite grann nu. Sådär.
Men
då, kan mäta, då kan jag mäta lite kortare. Men jag kan inte mäta kortare om jag har ritat sträcket.
Nej, det kan precis, jag absolut inte göra. Då får jag göra den bedömningen. Den här vägen ser väldigt kort ut, så då fattar jag att då, okay.
Men det där tänker jag, om du gör en Excel-fil på varje 1:30 du gör ju ganska många. Och så mäter du bara hur många sekunder det är och hur många hinder det är.
Kan du få en...
Då kommer du kunna få en...
Om du gör Excel-fil. Nej, men då kommer jag...
nu kommer jag ju på nästa. Har du gjort det någon gång? Alltså, har du gjort en egen, inte just en Excel-fil, men så en egen liten bedömning på vad du har fått som mest fel på dina, liksom, inte kombinationer som just en kombination, utan kombinationer i svårighet.
Ja, det gör
du vet varje, liksom, du vet.
Det gör varje gång det är för att göra framkvarna tävlingar så gör jag det.
Kan du inte berätta lite grann vilken typ av svårighet eller linje eller kombination, hindertyp, är det som du har fått mest fel på?
Ja, men, nej, det kan jag nog inte säga egentligen, för det är väldigt alltså, oftast så är det ju samma ryttare som är på den nivån, vilket gör att jag upprepar ju sällan samma sak, alltså, för då får de till slut lära dem sig liksom, då har man inget riks.
Just det.
Sen är det ju olika barnbyggare på de olika tävlingarna och vi gör ju olika saker naturligtvis, det är svårt att säga, men alltså, det är alltid svårt med höga hinder som är glesa liksom,
just det,
på något försvårande avstånd. Det är alltid liksom så som är det,
det är roligt att säga, för nu när jag bara gjorde träning i Kungsbacka och då var Susanne Högdahl där,
som jobbar på tidningen Ridsport.
Ja, just det.
Eller jag bara sätter på dem, och då hade hon varit hos Henrik, tror jag. Jag kanske inte har kommit ut än. Har du det?
Nej, det vet jag inte.
Då hade hon varit där i alla fall, och han hade ju ställt upp en linje då som han typ visste skulle komma på igen. Och det var oxer och sen 5 steg till räcke, 2 språng kommer de. För att han visste att den barnbyggaren brukade bygga det. Så det var ju lite komiskt. Så, vad skulle du säga är din så här...
Detta har Fredrik
Eller du kanske ska svara på det.
Ja, precis.
Du borde svara på det.
Nej, men jag tycker inte du har något speciellt. Det som jag sa till dig, att alltså, jag vill ju intervjua dig här idag, för jag älskar ju att rida dina vanor.
Ja, vad kul.
Nej, men för jag känner alltid att det är alltså fair, det är bra. Alltså du har alltid möjlighet att ha en bra rytm. Du får inga konstiga frågor alltså till hästarna som har tänkt sig, hur ska jag lösa det här? Hästarna får inga dåliga upplevelser, man bara känner sig jättetrygg. Sen har jag inte analyserat och säger, du har alltid det här, det är alltid det här. Så. Nej, det kan jag inte säga.
Det har nog att göra med att jag har inte byggt så många, om man tänker de här svårigheterna som vi pratar om nu, till exempel som på EM där och sådär. Det är sällan, jag har inte byggt så många mästerskap i rad, alltså år nära varandra liksom. Utan det har varit några år emellan, och då hinner sporten förändras lite grann.
Jag minns när det var ett SM på Sundbyholm när de hade, jag tror den barn, var det du som,
nej det var det viktigt SM.
Nej, men oj vad det var kombinationer. Alltså jag tror det var en, alltså det var också kombinationer att då, och det är en räcke kombination och sen 7 steg också kombination. Och så alltså liksom mycket relaterad linjen på just kombination till kombination.
Ja.
Det tror jag var hela helgen där. Jag vet att alla gick runt, alltså nu är det bara kombination. Igen liksom, vad är det för gymnastikhopp du ska göra? Nej, men det var ju kul.
Ja, nu var det. Men du har då liksom ingenting, en linje som det här brukar vara mest utslagsgivande?
Nej, Jag har ingen sån, det kanske jag borde ha, men jag har inte det.
Nej. Men om du skulle så här då, säga en typ av hinder, alltså hindertyp, då tänker jag alltid från färg till plank eller bom, eller hur du har använt plank tillsammans med bom, eller
hinderstöd,
alltså allt. Om du skulle säga en eller fler, alltså de svåraste hinderna du kan liksom bygga för hästen tekniskt att hoppa.
Ja, hade det varit ett år sedan eller två år, så tror jag kunde sagt planka på toppen liksom.
Ja, okej. Okay.
Men så är det inte längre, för att hästarna har lärt sig det där. Man leker ju mycket med färger, tycker jag. Mm. Alltså, så jag tycker det är också väldigt intressant då. Med enfärger, att mycket starka färger eller så här.
Börjar med på OS, tror jag.
Precis.
När det var den kombinationen som hade rött gult.
Just det. Typ. Mm. Och då, sen har det liksom släpat efter det. Så det är mycket mer så här att man kanske hoppar mycket mer enfärgade hinder nu. Mm. Och nu kommer hästarna snart att vara vana vid det. Liksom, så att det men just nu så är det väl det som ger mest utslag.
Mm. Okej. Okay. För det var innan 2017-18, då tycker jag nästan alltid att kombinationerna hade samma utseende på ABC.
Ja, ja, alltid. Ja.
Och det har de ju inte nu.
No. Nej, det varierar mer och mer.
Ja.
Ja. Mm. Och det blir lite mer liv i det på något sätt. Sådär. Så det är ganska
fint.
Exakt. Och det jag kan tänka mig också, jag har faktiskt jag har varit jätteintresserad av barnbygge sedan jag var ung. Så jag var alltid med, jag var i Ängelholms ryttarförening när Maria byggde.
Ja, just
på SM och allt så här. Och jag var ju, alltså hon blev inte av med mig, Maria.
Nej, det är bra.
Eller så. Ja, men jag var där på kvällar och alltså, jag var verkligen så nitisk och så intresserad. Och sen så var jag också på lite andra klubbar bara för att hjälpa till. Liksom. Ja. Och då vet jag alltid när man skulle bygga den där trekombinationen att det var inte alla föreningar som hade liksom material. Nej. Att göra en enfärgad kombination, utan det var verkligen så här att okej, men vi tre kombinationer måste alltid vara den här färgen, för det finns bara så många
blommor.
Så det är ju också positivt.
Ja, det har, alltså, men där har ju också, det tycker jag ju framförallt så här att Sverige har verkligen steppat upp för det kommer till hindermaterial och underlag och sådär. Det har hänt massor liksom, som gör att det är lättare och lättare att göra bra grejer som barnbyggare, för att det finns väldigt mycket fina hinder. Det är sällan man stöter på det. Det som du pratar om, det är sällan det är så. De flesta ställen är väldigt bra.
Ja. Ja, jag har bara en fråga kopplad till det vi pratade om innan med distanser lite grann, alltså väglängd och så. Jag kan ju ofta se hur ni barnbyggare mäter från väggen till en, om man ska hoppa, också räcke, ser bara en diagonal linje. Ja. Så mäter ni inte bara mellan oxon och räcket, utan även från väggen till första hindret.
Precis.
Är det för att där är det liksom så många meter som gör att här kommer det bli tre lagom från väggen till hindret, så att det blir bra för hästen?
Det är dels det. Det är det viktigaste med det. Och sen så är det ju oftast inomhus, så är det lite grann som att lägga pussel och få in alla hindren på ett schysst sätt. Ja. Så när jag på skissen räknar ut att om jag ställer det 20 meter bort där, så får det plats på det håll, då måste det stå 11 meter från väggen där. Och så där. Så då, för att det ska funka och att man ska få upp det lite
kan
snabbt.
Inte vi få den där låten? Vi ska bygga inomhus. Alltså, vinklarna, alltså vi skulle bygga upp nu i vecka. Vi hade också räcke två steg på ena långsidan. Och sen räcker också, och vi får ändå inte till också.
Men det tänkte jag, alltså fråga dig, skulle du kunna säga till oss, eller till så här, att okej, om du ska ha en också hoppa diagonalt, sätt den exakt så här många meter in, för då kommer du få en bra distans.
Nej. Det skulle jag inte kunna, för det är så, alltså, det är så mycket som påverkar. Om till exempel, säger jag 20 meter, men där är en läktare eller det är någonting där man ska svänga. Mm. Så kanske hästarna försvinner lite ifrån den och så är det bara 14 meter i alla fall. Nej, så det går inte att säga.
Hur ofta måste du liksom ändra din barnskiss för att det är så här, ja, där är en reklamplansch eller den stora så här skärmen är...
Jag brukar vilja ha koll på det innan jag åker iväg och bygger. Okay. Alltså var de ställer de olika grejerna. Så vi kommunicerar det mycket med arrangörerna för att få... Så att man vet liksom om det är någonting som sticker ut.
Så du inte har en kombination efter väggen där en den här skärmen.
Precis. Och ibland ställer man ju den där medvetet. Liksom. Det är ofta så att jag vill ha koll på det när jag börjar rita.
Mm.
Och sen är det mycket så här med... Sen ändrar jag väldigt mycket på plats faktiskt.
Mm. Vad kan det vara då typ?
Ja, men det kan vara ett jävla hinder typ, och det kan vara så här att någon utomhus kan det vara att någon skugga liksom tar mer plats än vad jag hade tänkt. Mm. Så där, och då kanske man måste flytta in och till. Så jag ritar ofta om mycket. Jag har alltid alla skisser med mig, men jag ritar ofta om mycket på plats.
Mm. Fattar.
Vet du vad det finns? Om du har aldrig varit på en klubb innan, ber du någon skicka allt ditt material, ja, bilder? Ja. Och,
Så man vet vad man har att jobba med. Eller oftast så finns det liksom bra hinderförteckningar, och gör det inte det så ibland skickar de bara någon film på någon tidigare tävling där de har alla hinderna ute och sådär. Liksom. Mm, ja. Ja. Men jag får ofta reda på, eller nästan, jag får alltid reda på vad det är.
Ja. Mm. Vi var ju inne på det här med sporten. Du sa att det är så svårt för att det kan ändras från år till år när man blir ett mästerskap. Ja, och så vi var inne lite på det också vi pratade om. Hur, om man tittar, som du var inne på Elsa när vi var i bilen, hur VM i Stockholm 90 ser ut kontra VM nu liksom.
Nej, vad sa du? Nej, fortsätt.
Nej, säg vad du.
Nej, du var inne på det.
Ja, okej.
Okay. Nej.
Vad tar du?
Nej, jag tänkte, det var bara, alltså om man tänker sig, du sa ju att det förändras bara från år till år.
Mm.
Alltså bara i treårsspann liksom. Precis. Men det har ju förändrats sjukt mycket på 30 år.
Ja.
Även från när du började bygga.
Lört.
Om du liksom ska se framåt i tiden. Vad kom, eller ska vi ta först vad som ändrat den här innan vi går framåt?
Ja,
det kanske är bäst.
Ja, men om vi, det som har ändrats, det är så mycket som har ändrats. Alltså hur man, dels är säkerheten liksom inbyggd i allting vi gör nu, liksom med säkerhetskoller på bakbommar och liksom grunda skoller, de är liksom 18 eller 20 millimeter djupa skollorna, så bommar ska ju trilla av nu innan bilen.
Ja, men då, skollorna var ju liksom,
ja,
det gick ju typ ett år runt liksom. Då fick du knäcka bommen om du landade på bommen.
Liksom, så det är en väldigt, väldigt skillnad så.
Mm.
Och sen antalet bommar man har i hinder. Så en trekombination kan vi ju göra på 12-13 bommar. Och det var ju kanske vad man hade i första hypotesen. Så att det har verkligen ändrat sig med hur mycket man fyller ut och hur mycket man gör på det sättet.
Just.
Och sen, det är nu det som har ändrats mest. Sen är det, liksom det som har ändrats egentligen, tycker jag, är ju hästen. Alltså, den moderna hopphästen är ju inte den som gick på VM 90 kanske, utan det här är ju hästar som vet. Om man tänker en ung häst nu, de är avlade för hoppning, de som hoppar. Liksom, så de vet ju vad de ska göra när de kommer fram.
Mm. Du behöver inte skapa så mycket själv, menar.
Nej, så hästarna har ju liksom koll. Redan från löshoppningen var de är på väg och vad de ska göra när de kommer fram till hindren, och de har liksom en annan inställning till att hoppa.
Mm.
Och det tycker jag har påverkat jättemycket, att vi inte behöver vara så dramatiska i barnbygget liksom. Eftersom hästarna vet, så är de ju också känsligare för allt som händer. Och nu, jag tycker så här själv, att det är så viktigt det här just med, som vi pratade om oxarna innan, att längderna på oxarna och så här för unga hästar, eller så upp till 7 år i alla fall, att det, innan kroppen är helt klar på dem, så kan de liksom ta ganska mycket skada, tycker jag, om de landar på en bak, om de inte räcker fram liksom.
Just det.
Att hinderna är för långa. En svårighet kombinerat med ett långt hinder.
Mm.
Så att när de känner att de inte, det är inget man behöver fundera liksom på 80-talet kanske, eller man gjorde, jag vet inte, men jag gissar att man inte funderade lika mycket på det. Att hästarna liksom hade känslor på det sättet, att det påverkade dem.
Nej.
Om de slog i någonting.
Mm.
Nu gissar jag, det kanske är så att man tänkte på det jättemycket. Men om man jämför med nu, så vet vi ju liksom att hästar känner saker, och de är flyktiga, men de känner också andra saker.
Mm.
Och det gör ju att man, jag tycker det påverkar mycket om man utformar svårigheter för dem.
Mm. Just det.
Det är också så att innan, det som har ändrat mycket också är ju kanske att innan så tävlade man ju liksom, tävlingssäsongen började ju inte, den började och slutade.
Mm. Ja, så, just det.
Nu är det tävlingar hela tiden, hästarna tävlar ju väldigt tidigt, väldigt mycket. Det behöver inte vara något fel. Men det innebär ju också att kanske varje tävling behöver inte ha ett eget syfte. Utan det sker i ett flöde över säsonger.
Mm. Mm. Men hur tror du evolutionen ser ut från nu, om man tänker 20 år fram? Alltså, tror du att det kommer vara lite som det är idag, eller tror du att andra saker kommer att ha skett i sporten?
Alltså, jag tror vi måste verkligen, jag tror att vi verkligen måste tänka till om vi ska ha någon hästsport om 20 år. Okay. Och det måste vi som håller på med att liksom, ta ansvar för.
Mm.
Både hur mycket man vill tävla, hur vi bygger, vilka underlag vi använder och vilka hästar som ska få göra vad. Tror jag. Att man, alltså, om vi ska kunna försvara liksom, och använda djuren till detta, så tror jag att vi måste tänka till allihopa.
Ja, det blir inte försvarbart att få mycket högre eller mycket snabbare. Liksom.
Nej, det blir...
Alltså jag tänker från då till nu så hoppar vi väl generellt lägre. Eller?
Ja, så nu är det liksom lägre än vad,
ja, än vad det har varit förut. Och sen det pratade vi om att när jag började rida stora häst var det så här 5 steg i 21,5 meter.
Ja.
Nej, det är ju inte. Nu känns det som att det handlar om att du liksom ska kunna behålla en bärighet i hästen i nästa virus. I princip. Men och för att göra det mer, alltså ännu mer tekniskt än vad det är nu, då är det ju så här, då ska du ta bort galoppen helt där. Sen ska du lägga på galoppen helt där. Det blir inte heller hästvälfärdsmässigt, så blir det också att testa hästens scope mer än försvarigheten.
Precis.
Ja.
Jo.
Och då om man lägger på, om vi säger ytterligare 20-30 år, vad kan man göra för att, för vi kommer ju få bättre hästar hela tiden också. Alltså King Edward är ju, det tycker vi är världens bästa häst nu.
Ja.
Om aven fortsätter i den här takten, då kommer vi ha freaks om 20-30 år. Vad i barnbyggnationen?
Så jag tror inte jag vågar titta så långt fram. Jag tror inte det, för det är något, jag tror det måste liksom vara,
det kanske är annat man ändrar på.
Ja, jag tror alltså det måste liksom, det får ske med små förändringar stegvis längs vägen för att man ska se vad som blir. Var utvecklingen är på väg någonstans, att man inte liksom bestämmer sig för vad det ska vara, för att då måste allting gå i takt, och det gör det jävligt sällan.
Ja, det är väldigt sällan.
Med avel och sport
kanske och nya
regler. Ja, men vi får se, vem vet.
Laserhindret.
Ja, laser, ja.
Vem vet vad som händer.
Men det gick väl inte så bra, det där laserhindret. Var inte det i Globen?
Ja, men man testar väl det, men jag vet inte riktigt hur det
gick. Nej, men hälften av hästarna hoppar jag efter mig.
Ja, just
det. Så det var liksom lite så här.
Ja.
Men just det med distanserna.
Ja.
Har jag alltså märkt, alltså man har ju märkt att det har blivit längre och längre, tycker jag. Och sen så bara, jag minns inte helt, har det varit någon gång där det var en brytpunkt att från och med nu så måste man bygga ett visst antal meter på ett visst antal steg?
Nej, det kan man inte säga.
Nej, det har skett. Alltså,
det har skett. Och där är vi också individer som bygger olika. För det är, alltså... allting har blivit lite längre och men där är också där är några som bygger mycket längre och några som bygger liksom lite, vi bygger lite olika där.
Ja, det gör ni ju verkligen.
Och så länge det är inom, jag tänker att även om det liksom är någon som bygger lite kortare och någon som bygger lite längre, så är det alltid, det är oftast, vad jag vet, så är det inom marginalen för vad man ska rida ut liksom, liksom. Det är väldigt sällan jag ser att eller hör någonting om att ha varit väldigt mycket för långt eller väldigt mycket för kort.
Okej. Men vad skulle du säga då? För vi har fått mycket lyssnarfrågor också. Och vi har, de som lyssnar på vår podd är alltid från ridskola till proffs. Så det är jättespann. Ja. Både dosser och hoppning. Men ofta får vi ju frågan om distanser. Och det snackas mycket om distanser och hur långt och man lär sig stega och hela den här biten. Så jag har två frågor gällande det. Dels skulle du vilja säga, utifrån dina måttmätta, om vi tar en 1,20-klass, dina måttmätta, ett normalt avstånd, 4, 5, 6, 7 galoppsprång. Vad skulle du sätta då för meter?
Alltså, jag är jävligt primitiv så. Jag kan inte säga det förrän jag är i sanden.
Det är så?
Jag känner när jag går, hur långt det behöver vara. Och jag vet inte, och jag har haft så fel så många gånger. Men det är liksom, jag känner... Jag tror det har med liksom hur fuktigt det är, hur mycket svikt det är. Om hästarna landar i underlaget eller på underlaget, tycker jag gör skillnad på hur långt de tar sig i steglängd. Hur mycket det bär i svängarna, framförallt liksom, om man kan hålla galoppen flödig framlänges igenom en sväng, eller om man måste liksom sikta.
Yes.
Det påverkar liksom distans, va? Jättemycket.
Mm.
Så därför så skulle jag nog inte kunna säga med ett antal. Det finns ju tabeller som man ju inte får gå för långt ifrån. Liksom. Eller kanske inte. Jag borde ju säga att man inte får gå ifrån dem.
Nej.
Men oftast så ligger jag i överkant.
Lite längre.
Jag ligger oftast, det ska jag nog aldrig säga. Jag ligger i överkant på tabellen.
Ja. Men om vi säger så här, om jag och Johanna hoppar hemma. Och
vi ska gå till inomhus nu. Vi ska ju tävla första inom några veckor.
Ja, vi ska ju faktiskt bygga upp bana hemma.
Det ska vi göra. Och vi skulle vilja ha en femstegslinje.
Ja.
En sexsteg.
Ja, en femsteg och en sexsteg står jättenice på en del normal.
Ja. Ja, men 22 och 26, tänker
jag. Ja, okej.
Okay. Ja. Då har vi fått svar på det.
Ja, då är våra atleter lite mindre också.
Ja, just det kommer ju bli väldigt mycket längre för oss.
Ja, just det.
Ja.
Det kommer det ju bli. Det märker man ju. Om du skulle säga utomhus, då hade du lagt 26,5 då? Alltså, eller
ja, kanske 27. Det var lite på storleken på banan och var i banan det kommer någonstans. Mm. Kommer det på slutet, och jag vet att man har liksom galopperat flödigt fram dit liksom i lugn, alltså, eller om man har behövt göra mycket har gjort något tekniskt innan man vänder upp på sista linjen, då vet jag kanske att hästarna inte är i den där 350 meters tempogaloppen, utan har jag gjort ett kort. Där, ja, då kanske man också landar lite kort, och då behöver inte nästa linje vara så himla lång liksom. Eller tvärtom.
Där är en intressant fråga. Jag ställer den utifrån. När man tar två distanser, de är exakt likadana. Vi tar 26 meter. Och så har vi ena distansen, eller ena situationen är också till räcke, den andra är räcke till också. Vilken av dem kommer bli längst?
Nej, jag vet inte. Det beror helt och hållet på vilket material. Om jag fyller ut den där också när man hoppar in på den, så kommer hästen att landa lite närmare.
Lite närmare, ja, precis.
Eller om det är slutet på banan eller tidshoppning, så man liksom kommer med fart dit, så kommer förmodligen båda bli korta.
Just det, ja, det är också helt beroende på...
Så det är alla distanser man befinner sig i ett sammanhang av en massa andra saker. Mm. Inomhus nu så är det mycket liksom ljusinsläpp, läktare, insläpp, utsläpp, var ser de andra hästarna liksom, sådär.
Just det.
Tycker jag det, har de utomhus så blir det, har de oftast, då ser hästarna liksom både läktaren, framhoppningen, in- och utsläpp, allt, och då ser de det i samma bild. Då passerar de inte förbi det på samma sätt. Men inne så blir det någonstans att det dyker upp kanske saker på, och då påverkar det distanserna mycket, tycker jag.
Ja. Alltså jag upplever nu när vi ändå pratar distans och börjar med slutet av banan. När jag red ponny så var det jätteofta ettan, tvåan var relaterad.
Ja.
Relaterat avstånd. Det har jag inte stött på alltså länge.
Nej.
Även om man har hoppat liksom som Björn ganska många runder, så står nästan alltid ettan lite ur sväng. Ja. Term eller liksom. Eller ensam på diagonalen. Eller.
Ja.
Det är sällan relaterat ettan till tvåan.
Precis.
Men det är väl också just en annan. Så ettan till tvåan hade varit också räcka liksom lite från utgången. Då kanske det säkert blir jättelångt.
Precis, liksom. Precis.
Men är det så ofta? Alltså är det generellt att man har
gått
så? Ja, men alltså första, andra, ibland tredje hindret skulle jag vilja helst liksom inte ha några fel på. Eller så att det ska inte komma igång med hästarnas uppstart liksom. Och sen kan man liksom göra ganska mycket mer. Har de fått starta väl i en bra galopp, lugn, alltså rytmiskt, så kan man göra ganska mycket svårigheter sen.
Exakt.
Utan att det får någon negativ effekt. För de börjar lite kantigt. Så där de inte är på väg framlänge.
Exakt. Liksom,
så är det väldigt svårt att göra mer.
Exakt. Det märker jag jättestor skillnad när jag har ridit banor av barnbyggare eller så, som när man har fått börja med att backa. Eller så här, att man har kommit kanske på ettan och varit fristående, och sen så ska man komma in på linje 2-3, och den linjen är ganska så här kort. Alltså marginellt kort. Då känns det också svårt att hitta flow i banan. Liksom. Så att det som du säger, jag tror, men allt det du säger nu bekräftar ju bara, du sätter ju ord på varför det känns skönt att rida dina banor. du förklarar ju anledningen. Och det är ju just det här liksom. Men vi pratade om hindertyper också, alltså olika typer, på vår tid. Back in the days.
Det finns ju några utdöda hindertyper.
Ja, det gör det.
Som vi hoppar när vi var små.
Ja.
Och det är bland annat den här solfjädern.
Ja.
Får man inte ha det?
Uniformen.
Men vad
är det?
Jag har mycket hellre en solfjäder i ett hörn än ett räcke.
Ja, men det, jag förstår det. Det är väl också därför man inte använder det. Det är väldigt svårt att få fel på det.
Ja, okej.
Men det är en ganska... solfjäder använder man ju kanske inte alls längre. Jag gjorde det för något år sedan i Björbäck när jag var där. Ganska många år. Då var det en sån här bedömning C. Yeah. Och då tyckte jag att det var en kul variant för att kunna vara tjäna tid liksom in och sig på den och sådär. Så att, men där är ju också liksom det försvann ju mycket med så, det fanns ju mycket så här, man hoppar också från två håll. Det fanns sådana svinryggar.
Ja, det är också. Men den är väl, den får inte vara med.
Nej, den får inte vara med.
Så den är just lägre.
Ja, den är lägre i bakkanten liksom. Men då, det var ju också mycket sådana rider som var mindre. Och man var tvungen att hoppa samma hinder två gånger liksom. Så det behövs inte riktigt längre.
Just. Men en hint typ jag ser på många GCT-er och liknande, det är de här, då kanske inte ens heter kryss också.
Svensk också heter det.
Heter det svensk också?
Ja.
Hur förklarar man det för lyssnarna vad det är?
Att den är högre i ytterkanterna än på mitten.
Ja.
Och så är det liksom, den ser ut som ett kryss egentligen. Bakkanten lutar på ena hållet och framkanten på andra.
Ja.
Och lutar den alltid alltså om vi tänker att jag hoppar den i högvarv.
Mm.
Är den alltid högre vänster fram och höger bak?
Nej,
eller får det vara olika?
Det får vara olika.
Det får vara olika. Mm. Och är den, om då mitten ska vara 1,60, är den 1,50 ena änden och 1,70 andra?
Ja, det var en, jag kommer inte ihåg vad det står nu, för vi vet vi ändrade det i det svenska tiden med procentsatsen där, vi testade fram. För det är också lite så här, den får inte luta så pass mycket att inte säkerhetskolvan löser, alltså den löser ut vid ett visst tryck. Så den måste ju liksom, den får inte luta så mycket. Den får inte luta.
Nej, det är säkert mycket. 4 hål för mycket.
Ja, jag har för mig att det kan
vara 2. Det kanske är
2. Ja.
Fattar. Men det är, jag har inte stöd, vilken klass?
Från 1,45 får man lov att använda det.
Okej, okay. Jag hade det därför.
Det behöver inte träna på det. Nu för andra ord.
Jag säger
inte än.
Nej, inte än, exakt.
Ja.
Ja, nej, för att man har verkligen inte sett den så i våra klasser.
Ja.
Då är det anledningen.
Det är anledningen.
Men om vi har varit inne lite på det. Gud, alltså, vi har så mycket frågor. Vi ska inte ta en hela din eftermiddag. Men,
nej, det är inte riktigt lär.
Men vi pratar om så här teknisk svårighet.
Mm.
Tekniska svårigheter i banor. Vad skulle du säga att tekniska svårigheter är? Och på vilka sätt kan man göra det tekniskt? Mm.
Man kan väl... Okej, okay, börjar vi nästan backa till det här med distanser.
Ja.
Tänker om vi hänger ihop dem lite grann. För, det kan ju vara tekniskt att ha tre hinder på en linje, till exempel. Alltså, så här, om jag gör lite långt mellan de två första, lite kort mellan de två sista, så är det kanske inte en så, ett sätt att göra något tekniskt på.
Mm.
Men det, om man tänker på det här med distanserna, så en normal distans för mig i alla fall, och då är det inte fel om någon annan bygger på något annat sätt. Men för mig så är det så att en normal distans är när hästarna kan hoppa i samma rytm som de hoppar av i. Alltså, och att det sista galoppsprånget behöver bli det kortaste om de ska få någon form av fjäder. Liksom. Så de ska inte, det ska inte vara så långt att de måste sträcka sig efter hinder som står där framme. Mm. För då påverkar det språngkorven negativt. Men det måste vara så pass mycket plats i en linje så att hästarna kan hoppa i rytmen som de har.
Mm.
Det tycker jag är jätteviktigt för hur man hör. När hästarna hoppar så vill jag att jag vill höra att de liksom, när de landar och tar första galoppsprånget efter hindret, så måste de kunna släppa ut luften.
Mm.
Och har de varit för kort någonstans så tycker jag man får helt motsatt effekt. Då liksom får de hoppa ut och in på ryggen och så håller de andan i språnget och sen landar de liksom och bara springer vidare oftast. Mm. Och det tycker jag någonstans påverkar vad jag tänker med distanserna.
Mm.
Att det måste vara plats och nedslagen ska komma i den rytmen. Det är någon som river, så ska det vara framlänges nedslag med tårna.
Mm.
Det är inte att de bromsar av och slår i frambenet.
Liksom. Ah, ja. Okay.
För att de inte får med sig hela kroppen.
Ja.
Och utifrån det då, om jag då vill göra något tekniskt, så kan man ju då välja att kanske om jag tänker att jag vill normalt sett ha 23 på 5 språng då i en 1,40-hoppning. Så kanske jag gör 22 och 70. då vet jag att jag också får tånedslag. Mm. För det är inte, gör jag 22:30 så blir det med hela benet.
Ja, då blir det. Men liksom,
och det som egentligen jag tror påverkar allra mest när man gör tekniska svårigheter, då är att tänka till hur, vad det är, om man vill ha ett nedslag eller om man vill ha ett rejält fel. Och jag vill alltid bara ha nedslag. Näthullar helst. Det blir inte alltid så, men det är alltid syftet. Så att kartan väldigt, väldigt decimetervis liksom, för att se hur mycket det gör med hästarna. För i slutändan handlar det om vad som händer, tycker jag, det handlar om i alla fall, vad som händer bakom sadeln på dem. Alltså, om de behöver liksom dra ihop ryggen eller om de behöver liksom fjädra ihop. Liksom. Det påverkar hästarnas upplevelse på hur språnget blir. Så när man gör tekniska svårigheter liksom från 1,30 till 1,40 kanske, så är det med väldigt, väldigt försiktighet. Det måste vara finex i de tekniska svårigheterna.
Mm.
Oj, men det ska ha rätt effekt. Liksom.
Det måste vara så svårt med dagens hästmaterial,
ja,
i 1,40. För att, eller det som mixar det ju. För vissa hoppar ju 1,40 med hjärta liksom, ja, en solig dag i medvind. Och vissa alltså, skuttar jag över 1,40.
Ja.
Och är ju så försiktiga, så 2-3 decimeter hade inte spelat någon.
Nej, det hade inte spelat. Och de hästarna, de hästarna, alltså till de bästa hästarna, jag tycker själv inte de behöver bevisa sig jättemycket på vägen upp till deras slutuppgift.
Nej.
Alltså de behöver vara på väg dit hela tiden. Mm. Så om de klarar den 40-hoppning men sen då kanske rider något när det blir 50, så ska de lära sig av det så att de vill hoppa 50 igen och igen och igen och igen och igen.
Mm.
Så att det är inte hela världen om det inte blir. Vissa saker måste ingå i klasserna för att det ska hålla standarden. Och oftast tycker jag det räcker.
Mm.
Det blir tekniskt svårt nog.
Mm.
Så man behöver oftast inte göra väldigt mycket mer.
Nej.
Och era mer tekniska svårigheter än distansen?
Ja, distanserna, och sen så tänker jag lite grann var man placerar. Det här vi pratade om med var man hänger och bommar och plank och så här. Liksom.
Mm.
Och mycket så här, om jag hänger en planka längst ner och har lite motsol på den, så kommer det ju ha effekt på vad som syns framför hindret lite. Och så här. Alltså, så att det är mycket, och just det här jämfärgat material, det blir tekniskt svårt för hästarna, blir lite mer uppmärksamma. Inte alla, men en del blir lite mer uppmärksamma. Då stannar de upp i luften lite grann och så händer någonting med distansen efter.
Just det. Mm. Det är kul att säga det. Jag hoppade en 5-åring en gång på tävlingen. Och den tog, och så var det på eftermiddagen, och den tog ju alla skuggor som marklinjen.
Ja, just det.
Alltså jag var ju så långt bort ifrån varenda hinder. Och då stod det just den kombinationen också räcke på långsidan, och solen var liksom rakt. Så han hoppade ju liksom långt utifrån. Tillbaka till det flesta SM-scope. Det hade ju som tur var, men alltså, men en sån grej, tänker man på det som barnbyggare?
Ja, men så det svåraste är ju när det är väldigt långa klasser, när solen hinner flytta sig liksom väldigt långt.
Ja,
så kan man ju börja på ena sidan och så har man en helt annan svårighet på andra sidan.
Ja, och även väder och vind.
Ja, absolut.
Ja, det är ju en utmaning.
Det påverkar ju. Det påverkar mycket. Så det kan ju vara så här, om vi har byggt någonting i en kväll som ska stå där till morgonen efter, jag märker när jag kommer dit på morgonen att liksom, och shit, nu har de solen rakt i ögonen. De 10 första kommer ha solen rakt i ögonen på det enfärgade vita räcket liksom. Så då byter jag alltid ut.
Ja, okej.
Då tänker man att man skulle vilja ha 50-50 höger och vänster varv, någonting.
Ja.
Jag menar. Mm.
Lika mycket på båda hållen helst.
Finns det regler för det? Nej, eller är det bara att man själv har den?
Precis, det ska inte gynna någon sida. Alltså, det är väl liksom någonstans det att det ska vara lika för alla där. Det behöver vara på båda hållen. Liksom. Att man får helst lika många räcken och lika många också i båda varven. Liksom.
Ja.
Mm.
Sen ibland så kan det vara så här, det får inte, i min värld får inte det vara huvudsyftet, så att man liksom bryter rytmen bara för att få till de där vänster. Utan att man någonstans, det måste ske i flödet.
Kör man hälften på också räcker också, eller hur tänker man?
Ja, det ska så nära som möjligt. Det är liksom, gör man en räcke kombination, så vet man att det kommer att vara ett räcke mer liksom.
Ja.
Och då kanske man kan kompensera det någonstans med någon också liksom, men eller blir det ett räcke mer.
Exakt. Hur lång tid tar det för dig? Alltså jag kan ju tänka mig, beroende på var man, vilken klubb man är på, att man har mer eller mindre hjälp kvällen innan. Alltså så. Men hur lång tid tar det ungefär för dig? Er?
Ja, men alltså, sådär, när vi bygger om på kvällarna så kan man kanske lägga en 30-35-40 minuter ibland på att få ut alla detaljer. Sen är det vissa gånger som det finns gånger som jag har gått 3-4 timmar liksom, och så finns det småfixet lite.
Ja. Ja.
För att man inte är riktigt nöjd eller så.
Ja, vi kan se dig.
Vad gör du annars mellan klasserna?
Oftast så försöker jag sitta någonstans så att jag kan se vad som pågår. Och sen så ofta så sitter man och fixar med nästa arbetsskiss då, liksom där alla mått och så här ska stå så att alla kan bygga upp. Så att det går snabbt att bygga om.
Ja.
Men oftast så vill jag försöka följa hästar så mycket som möjligt.
Det gör den, ja.
För jag, när jag går banan och jag ser att du är och pillar i det sista, för att ni barnbyggare brukar oftast vara på banan när det är barngång.
Ja, alltså det, så, det eller, vi egentligen bara, liksom, så man kan ställa frågor och sådär.
Får jag så här, och du Fredrik, hur långt är det mellan 2:an och 3:an och 7:an och 8:an?
Absolut.
Mm.
Absolut. Mm. Det är jättebra. Alltså, vi får, eller man får ganska mycket frågor just med distansen och så. Det är superbra.
Mm.
För det är också så här ibland. Ja, det är så galet viktigt med den dialogen. Alltså, dels att ryttarna känner att man kan komma och fråga, men också säga till. För det kan ju vara så här, precis som jag sa innan, att det kan ju vara så här att man har ett gäng nya funktionärer som inte liksom kan så mycket ännu. Då kan man liksom, jag lägger en bom att här ska stå ett hinder, så kommer det kanske 3 bommar till.
Just det.
Och då kanske det fattas en halv meter.
Ja.
Någonstans så här. Så att det är superviktigt att ryttarna inte bara tänker liksom, fan han är dum i huvudet som har ställt så här fett i sin hand, utan säger ifrån, för det kan verkligen vara
misstänkt. Kan säga det till mig.
Ja, det är sant, ja.
Det går så himla snabbt och man vill ju liksom, det är ju enda tiden på dagen som går att tjäna lite tid på liksom. Det är ju ombyggnaden, så att oftast försöker vi skynda oss så mycket som möjligt. Men då är det också lätt att någonting hamnar där det inte var tänkt.
Alltså jag kommer att tänka på det. Finns det några så här speciella regler ni har när ni bygger som vi ryttare inte vet om? Alltså typ så här, hur mycket plats ska finnas över på skollan? Eller typ hur mycket får en planka väga? Eller inte väga?
Precis. Man kan tänka på vikterna där finns det liksom, det är 12 kilo som är maxvikten.
Ja.
Det är både plank och bommar och så.
Ja.
Så att
och det, minst?
Det finns ingen minimum där. Gör inte. Men precis. Men vi tänker oss någonstans mellan 10 och 12 kilo. Alltså att vi vill ha det där någonstans.
För när vi typ GCT så är det ofta de här halva plankorna.
Ja, just det.
Alltså de som är liksom, alltså de kan ju inte väga 10 kilo.
Nej, men det tror jag inte de gör.
Du menar sådana som är tunna?
Ja, tunna. Det är som att man kapar av dem. Liksom.
En
av
dem.
Ja, och sen ligger de ju på de där skålarna. Och sen hur långt ifrån, alltså man får inte trycka ihop pinnen.
Nej.
Men hur
är det? Ja, det är en centimeter på varje sida, men det är inget regel. Men,
det är ingen regel, men det borde vara.
Det känns bra om det är det.
Och om, det här har jag också varit med, eller jag har hört att det är en regel, det kanske inte är en regel. Om vi ryttar en innan dig, säger vi, touchar en bakbom. Måste någon på banan gå och sätta om säkerhetskollan?
Nej.
Kolla den då?
Nej.
Vi pratar ju om det, jag frågar ju dig.
Man måste inte det alltså.
Nej, och det har ändrat sig. Jag kommer inte riktigt ihåg att svara dig.
Nej, men det har ingen betydelse.
Men det var så i alla fall en period, att då var man liksom, då var funktionären ansvariga för det, och så skulle de gå ner och liksom ha koll.
Mm.
Sen så är det liksom en omöjlig börda att lägga på en ideell funktionär.
Ja.
Att vara ansvarig för om någon slog i, så att jag måste, alltså det blev liksom inte bra. Nej. Och det slutade med en massa diskussioner när då kunde ryttaren hålla
gå in med på sport och bara 3 ryttare innan mig.
Ja.
Det blev liksom funktionärer som blev
okay,
som inte ville vara det längre. Utan det är bara överdomar och domar som är ansvariga för det. Så de får ju gärna säga till då.
De får, okej.
Okay. Ja, så om spiken till exempel misstänker att någon har varit i och den inte har löst ut. Så,
ja. Men om jag ser att någon var i och jag ser att en säkerhetskolla har halvt löst ut, får jag säga till?
Ja, det är absolut.
En funktionär, kan du kolla?
Precis. Mm. Det går alltid att göra.
Okej. Okay.
Mm. Interesting.
Men och du bygger ju så otroligt många banor, alltså hela tiden, och har gjort under så många år. Då har jag 2 frågor kring till det här. Dels, hur kommer du på allting? Liksom? Och två, brukar fatta att du inte gör, men återanvänder du ibland banor?
Nej, inte medvetet.
Nej.
Men det finns ju vissa saker som, i ett ridhus, standardridhus, så är det ändå viss begränsning på dem. Man kan hitta
en viss begränsning.
Så jag skulle ju tro att jag absolut har återanvänt samma slingor liksom, utan att det är så att jag har plockat fram. Jag har aldrig plockat fram en gammal bana och använt den igen.
Nej.
Men när jag har ritat en ny bana så kan den säkert se likadant som du har gjort.
Ja, antagligen. Men hur kommer du på alla nya?
Jag vet inte riktigt. Det börjar på ett papper liksom.
Men är det typ som så här?
Eller, ja, det,
typ som när jag, ja, för jag jobbar ju, jag har ju föreläsningar och står på scen mycket och sådär. Och ibland kan jag få, jag kan stå och mocka eller kan sitta i bilen precis. Och bara så här, detta måste vi prata om.
Ja.
Får du också sådana och så skriver du ner?
Det är så, alltså det är så konstigt för när du säger, för jag försöker få till exempel min fru att tycka att det är intressant. Men för nu kommer jag, idag när jag tar duschen så kommer jag på att så här behöver jag göra i Oslo. Jag har suttit med skisserna på Oslo Årshow nu i, jag vet inte hur länge. Och liksom, bara fastnat liksom, och inte kommit vidare. Och så bara kom det till mig liksom. Som från himlen lite så här, men och så sprang jag ner för trappan och så berättade jag det då och bara tittade på mig. Men så gick jag in och så började rita på den. Så fick jag ihop den där skissen som har fastnat i flera månader.
Har ni ett speciellt program som alla barnbyggare?
Ja, det finns lite olika som här ritprogram då som man
typ som på Oslo, borde inte det vad som borde inte bara kunna lägga in det. Och så lyser det liksom från taket och så står det något
exakt. Det hade varit perfekt.
Alltså jag har tänkt på det också. I framtiden vill jag ha ett så här system med mitt ridhus så alla hinder är kopplade i liksom typ taket. Så ritar man ut en bana och sen bara...
bara det hade varit fint.
Det hade varit perfekt. Där, ja.
Det finns inte. Det finns inte en.
Ja.
Nej, precis. Nej, men det är ju kul också när man får sådana snill, att man bara släpper tanken och sen bara helt plötsligt bara får man
precis. En
sån snillvix från ovan. Nej, men din fru sa att vi gärna fick låna dig. Det fick jag komma och leka oss. Vi sa att vi lånar jättegärna dig.
Men det var ju roligt med Oslo. Hur många är ni som bygger då?
Då, jag ska bygga...
Det är väl världscuptävling då också, ska nämnas.
Ja, precis.
Och amatörklasser.
Ja, där är allt möjligt. Så. Så jag bygger första veckan de nationella klasserna. Och sen de tvåstjärniga klasserna andra veckan.
Okay.
Och sen kommer Elio från Italien och bygger världscupen.
Mm.
Och det är väldigt kul. Ja, får man möjlighet att jobba med honom.
Du assisterar då?
Ja, precis. Så det är jättekul.
Finns det någon bedömning du uppskattar att bygga lite extra? Jag vet att du gör ju såklart det bästa av alla och det är kul på olika sätt, men är det någon du liksom...
Egentligen tycker jag bäst om så här, vanlig Arnold.
Vanlig Arnold?
Ja, jag tycker det blir bäst sport. Och det. För då kan man ju liksom rida en fin slinga om man är där för att göra det.
Ja, just det.
Och man kan rida fort, man är där för att göra det.
Just det.
Så, och framförallt så får alla hästarna hoppa hela banan.
Ja.
Eller så totalfel gillar jag också faktiskt. Därför just det här att man får hoppa hela banan tycker jag utbildningsmässigt är bra, att man blir klar med saker.
Liksom. Det diskuterar vi i bilen. Det är en bra klass. Det är en bra klass.
Verkligen. Har vi någon...
Ja, vi har, alltså, det är så mycket frågor. Det är så bara att se. Liksom.
Men vi visar Fredrik nu mycket frågor.
Så men jag tror vi har blandat in ganska många.
Ja. Men har vi någon avslutningsfråga? Som,
ja, men jag tyckte den här var lite rolig just för att, vi har ju inte gått igenom så mycket barn och sådär. Har du en favoritbana som du har byggt som du känner så här? Den här var jag riktigt nöjd med.
Nej, jag har inte gjort det ännu. Jag har inte det. Jag har ingen som jag är. Alltså, jag har faktiskt funderat lite grann på det. Ibland ska man åka ifrån en tävling och tycka att nej, men fan, det blir nog ganska bra ändå. Och sen går det en vecka så kan man titta på den skissen och så hittar jag helt andra grejer. Jag skulle gjort det här.
Ja.
Så att det är väldigt, väldigt sällan. Nej, jag har inte gjort
det. Är du väldigt analytisk över vad du gör?
Ja, jag är väldigt...
Du kan, om du inte har varit helt nöjd med den här, då kan du kolla tillbaka på den länge.
Ja, definitivt.
Men det är väl det som gör den bra, tänker jag.
Ja, men jag tycker att det, man behöver inte få älta det liksom, utan för att bara se hur jag kunde gjort istället utan att göra om allt. För ofta så sitter det lite, jag sitter liksom i små saker som hade gått att förändra kanske.
Ändra ett steg där. Eller?
Ja, precis. Eller liksom byta material någonstans eller så här, förändra en distans till det längre eller kortare. Så det vill jag liksom ha reda på om det inte har blivit bra.
Men då har jag en annan analys. Nej, men då du måste ju hitta liksom inspiration någonstans från hur mycket GCT är och du måste ju ha följt igen nu till exempel.
Ja, men jag tittar på jättemycket hoppning.
Om vi säger typ närmsta år, nej det behöver inte ens vara närmsta år, det kan vara länge har jag kollat på allt. Nej, men vad skulle, har du sett en bana någon gång typ på tv eller inte på tv, det kvittar också, som du har känt alltså, att den här är genialisk bild. Och vilken var det?
I mean, jag tyckte ju själv att olympiska spelen var briljant.
I Triumph?
Nej. Det heter det där. Nej, vänta.
I Japan,
precis. Ja. Tyckte jag. Att det blev så snyggt. Det var så snygga fel hela veckan.
Ja, alltså, vem var det som byggde då?
Det var Santiago Varela från Spanien.
Spanien.
Mm. Och det här är ett par sådana, alltså det finns, det här är ett par sådana tävlingar som liksom har legat helt, som blir bara helt fantastiska just, och det jag, när jag tittar på hoppning då med bara ögonen, så är det ju oftast just det här att vad man kan se att det går att bygga upp under ett meeting för att få en final som är bra, inte bara utslagsgivande, som är bra. Och vad man bygger upp och lägger finesser på kvalklasserna och sådär för att få de bästa att gå vidare, men också liksom få dem till att vara som bäst sista dagen. Det är imponerande. Och jag tyckte också faktiskt EM:et i Risenbäck förra gången var väldigt, väldigt bra. Även detta EM:et naturligtvis var i Sud. De barnbyggarna som gör de där grejerna, de har fan koll.
Hur mycket svårare är det att bygga på gräs jämfört med
Nej, jag tycker inte det är svårare. Det är bara två helt olika saker. Egentligen, man får ta lite andra hänsyn eller tänka liksom annorlunda. Och det är mest med svängarna jag tänker att man behöver.
Ja. De galopperar ju på ganska bra på igen.
De gör ju det på något sätt. Och storleken på gräsbanan avgör ju liksom. Har man bara bredden på dem så är det ju oftast lika lätt att få till bra sport.
Behöver man liksom ha längre avstånd till ett hinder i en sväng på gräs? Alltså jag tänker att fibersand har ju lite mer att du kommer undan med att inte ha hästen med dig helt. Så du kan hjälpa dig lite mer. På en gräsbana så behöver du ju kanske ha hästen med dig på ett helt annat sätt.
Precis. Men jag tänker att de behöver stå på exakt samma ställe oavsett. Men på gräsbanorna så kanske de hästarna som inte är balans får ett nedslag.
Ja,
så att det blir så istället. Men jag vill oftast inte laborera och flytta ut saker på fibersanden även om det hade gått liksom, och ge dem lite mindre plats för att det greppar bättre. Utan att jag håller liksom mina meter som jag vill ha i anredningarna ändå.
Okej. Det är också sjukt hur man tänker. När vi som ryttare bara kommer till tävling så det vi ser är att vi kommer till tävlingen, banan öppnas, vi har timmet på oss, går den, vi gör vår plan och sen går vi därifrån. Alltså det är bara allting är bara uppställt när vi kommer. Tänk så sjukt mycket tanke och planering det ligger bakom det vi bara typ tar för givet ska finnas. Nej, men förstår du, det kan man inte ta för givet att det står en bra bana där, för det finns ju så mycket tanke.
Det finns så många gånger det finns en dålig bana där. Förlåt alltså, utan att trampa dem på
Nej men det är inte någon som bara ställt upp pinderna så här, utan det finns ju verkligen en tanke bakom.
Ja, jo, men så, precis.
Det är det ju.
Ja, alltså, jo, men så är det.
Det är ju självklart att man tänker på det, men man kanske inte reflekterar över det.
Nej, det gör man inte riktigt alltid. Det är ju, men så är det ju. Det hantverket är ju kul.
Alltså, så mycket hoppning som du har sett. Liksom, du måste ju se samma ryttare på många tävlingar.
Ja, så är det.
Du måste ju tänka då när du har byggt en bana. Att så här, oj, det här ekipaget kommer kunna få problem här. Eller den här banan kanske passar den bra.
Du har faktiskt aldrig gjort det.
Det är inte något
jag har aldrig tänkt det.
Nej, jag skulle inte tänkt det, men jag tänker alltså, när du väl sitter och kollar. För det kanske inte är så att du kollar startfältet innan liksom, utan nej, när du väl sitter och kollar när någon kommer in, då kanske det slår dig att så här,
absolut.
Just det. Mm.
Det kan du absolut göra.
Det, ja, kan jag, men annars blir det kanske fuskigt nu. Ja. Byt.
nej, men när jag fattar, när man kan komma in. Alltså ja, när man ser ju, okay, den här...
Men det kan ju till och med jag se.
Ja.
På, alltså, att, när jag är ute på tärningar. Att alltså,
det här kommer att vara svårt, det här kommer att bli...
Det här kommer att vara svårt, det här kommer att vara enkelt. Ja. Det är typ av sätt som jag känner till kommer att vara svårt för det här.
Det är så att redan tänker när jag kommer in, och det här kommer att bli
svårt. Nej, absolut inte.
Här får hon ta i. Här får hon verkligen ta på det. Ja. Vi jobbar ju med sociala medier, ja, Elsa, och det innebär att man hela tiden lägger upp nytt innehåll hela tiden. Mm. Och det handlar ju hela tiden om att få så mycket likes och kommentarer och interaktion som möjligt och liksom trenda om man, ja, för att, ja. Och då kan man ju ibland, när man skapar ett innehåll, så kan man tänka så här: gud, alltså det här kommer flyga, det här är så bra. Ja. Och sen så bara går det liksom, ja, så dåligt. Och sen tvärtom, man bara, vad kastar ut det här, det bara får ut något, och så bara flyger det.
Ja. Mm.
Har du någon sån känsla att du bara, den här banan, alltså detta är bra, alltså det är riktigt bra. Och sen så får du helt annat utslag.
Ja, men det händer absolut.
Ja. Och tvärtom också.
Ja, tvärtom, definitivt.
Det är så, alltså det är så intressant.
Ja. Alltså det här lägger inte ens tid på alla älskar.
Jo, det tror jag det gör.
Nej, men, ja, men det är absolut så. Vissa saker, ibland är det ju, det kan ju oftast vara så här, den klassen som ligger i mitten på en dag, den är beroende oftast barnbyggarmässigt av både klasser före och efter, för att man inte ska behöva flytta på allt. Yes. Där är oftast inte tid till att flytta på alla hinder. Så, utan den klassen är mitten. Ibland får den lite stryk. Liksom.
Det
kan man ju
tänka. Det är så, ja.
Ja, inte att den blir, det, så därför, och då tänker jag, för att kunna stå för hela dagen,
ja,
så är det så jäkla viktigt att man gör den där grunduppställningen. Och det är också därför att det ibland tar 3 timmar på kvällen. Det är oftast inte för att få upp första banan, utan för att liksom tänka in hur blir detta sen.
Mm.
Och så är man, och så att då ofta, så även om man inte är riktigt, även om det inte är det bästa man har gjort, så behöver man kunna stå för det inför hästarna och inför de som ska tävla.
Ja, såklart.
Så, men det händer absolut att vissa saker blir ju bättre än andra.
Ja, ja. Herregud, ja.
Känner vi att vi har...
Jag tror att
vi har sammanfattat det.
Vi är 1 timme och 36 minuter in i den här...
Jag tror...
Det här fantastiska avsnittet, alltså.
Jag hoppas att...
Ja, ja.
Alltså, det var väldigt kul. Ja.
Om inte lyssnarna lärde sig något, så lärde jag mig mycket. Så känner jag.
Följ i linjen, så löser allt.
Ja, men precis.
Den där linjen där var ju liksom revolutionerande för mig.
Ja.
Nej, men
jag var fascinerad, alltså, alltid över, alltså, så mycket tid som jag och du och Anna lägger på att så här, ja, vi ska ha hästar så lösgjorda som möjligt, och alltså det som vi tycker att vi jobbar med.
Mm.
Ditt jobb lägger ju du lika mycket tid på liksom. Och det är ju banbyggnation, och det är precis som du säger, när du går in för att gå banan, du har ingen aning om hur många timmars liksom arbete och liksom.
Men där är nästan det viktigaste, det har jag ju glömt faktiskt.
Ja,
det är,
ja,
faktiskt det viktigaste. Ja. Att, alltså, hur många timmar jag än lägger, och oftast det som gör att jag lägger mycket timmar, eller vi barnbyggare ska jag säga, det är ju kanske, det är ju just det absolut viktigaste är att går inte att analysera på 10 minuter när ni går banan, så är det inte värt någonting.
Mm. Ja.
Alltså det måste gå, det får inte bli, alltså det måste gå, när man kommer springandes från parkeringen med hjälmen på sned liksom, och varit på veterinärbesiktning och så här, så måste man liksom, utan att hinna, om det är en vanlig klass, är det en mästerskapsklass eller någon så här med mycket pengar, då får man också mer tid att gå.
Ja.
Liksom. Mm. Men oftast då, så behöver vi gå och analysera vad vi har tänkt oss på väldigt kort tid.
Mm. Mm.
Annars är det inte värt någonting. Och det är kanske ofta det som liksom gör att man får lägga lite tid på, extra tid på ritandet, för att det behöver gå och få ihop det som ritare. Liksom.
Men det är jätteintressant, för det är verkligen så i allting att om man kan förklara komplicerade saker på ett väldigt enkelt sätt, då kan man ju sin grej. Det är lite samma grej här.
Ja, det, ja, men precis. Precis. Det är absolut så.
Det spelar
ingen roll. För, ja.
Nej. Nej, exakt.
Och sen måste du tycka det är väldigt roligt, Anna.
Ja, men det är det. Nej. Det är fantastiskt. Det är så många gånger jag har tänkt att, nej, men varför, det här är kanske liksom nu kanske det räcker, liksom, men nu kanske det räcker. Men det ger något, det är ändå något oerhört tillfredsställande med välhoppande hästar. Alltså när man vet att man kan bidra till att det blir bra. Alltså
ja.
Att de får vara i sporten och kan vara kvar i sporten. Det finns ju hästar som har varit liksom, som man har sett då, som 4-5-åringar som sen är ute och springer internationellt och har stora framgångar. Det är kul att se den här resan.
Alltså händer. Helt ärligt, det har ju väldigt mycket att göra med vilka barnen man har varit på.
Mm.
Alltså för att ta fram en ung häst. Det är som du säger, har den landat på en bakpommen två gånger, då är en gång redan för mycket. Liksom.
Ja.
Mm.
Och jag tror också att om hästarna, de tar inte så mycket mental smäll av nedslag om de bara har möjlighet att ha fått göra sitt bästa liksom, utan att man behöver ta i för allt vad de har.
Mm.
Då gör det liksom ingenting om de river någon gång.
Nej.
Men det gör stor skillnad. Jag själv tycker, och det är kanske fel att säga, men jag själv tycker att nu innan så har man alltid kunnat länga liksom, men också en decimeter per klass. Så det har liksom varit standard så.
Mm.
Det blir 10 centimeter längre för varje klass.
Mm.
Men jag, nu för tiden tycker jag det är jäkligt mycket.
Det är så.
Med unga hästar, 4-5-åringar, för jag tycker de är så känsliga.
Vid 1,30 får den vara 1,50 redan.
Ja, precis.
Ja.
Och sen kanske man inte, alltså låt säga så att man gör den 1,40 då.
Mm.
Men när jag ska länga den sen till 7-åringarna kanske, så då tycker jag det känns långt att länga en decimeter ibland, utan det kanske räcker med 5 centimeter för att få samma effekt. Så att man får de här tånedslagen liksom, där de inte springer i med hela benet.
Mm.
Svårigheten ska ju bara generera ett nedslag.
Mm.
Inte någon mer dramatik.
Nej, bra sagt.
Ja, verkligen.
Mm.
Ja, otroligt. Som sagt, du kommer ju snart också få börja rida här nere.
Det här ska vi bygga här nästa. Eller liksom, vad är...
Tävlingar som vi
ringer. Hösten ut. Vart ska vi åka?
Nu är det Oslo 2 veckor där, och sen så är det Bildal, Elmia, Helsingborg är där sen och lite sådär. Så att, ja.
Just det.
Sen ska jag till Spanien. Så det är inte... Nej, jag har nu bara Helsingborg i Skåne.
Ja. Ja, precis. Vi brukar åka till Bildal också. De
ja, det är fint.
Det är väldigt fint.
Ja, och vi kanske är rida Elmia också. Vi kan.
Ja.
Kul. Så att, nej men alltså vi är otroligt tacksamma för att du dels liksom ville ställa upp, ta dig tiden, göra det. Nej men verkligen, för att det är inte självklart att bjuda in det här till vårt till ert hem liksom.
Nej, jul, nej, verkligen.
Det är jätte...
Men det var väldigt kul där.
Ja.
Jag hoppas att jag har kunnat ge någonting.
Nej, det har varit helt fantastiskt.
Nej.
Och lyssnarna kommer att tycka det här avsnittet att det är helt magiskt. Och vi också, oavsett.
Och det är, alltså, du säger att det är korrekt, eller så här, ja men självklart, det är bara roligt. Men det ger otroligt mycket för, alltså, att dela med sig av kunskap.
Ja.
Det är som du säger, det är egentligen, alltså, så många år som du har lagt på det här och nu bara, ja hej, vi... Jag tar del av det här.
Ja, det är verkligen.
Det är liksom, nej, det är otroligt tacksamt.
Ja,
ja, men det är väldigt kul att vara, alltså, finns det. Det är så kul om det kan underlätta någonting när man får gå och banan.
Ja.
Så det är lite grann, om man har möjlighet att förstå det man behöver titta efter eller sådär, så känns det ju jättebra för att dela med sig av det.
Mm. Underbart. Tusen tack.
Tusen tack.
Tack själv.